Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Då vill jag hälsa välkommen till vårat 11:e avsnitt. Idag så har vi en gäst igen. Jättespännande tycker vi. Idag är våran gäst Peter Gembeck som är min man. Som ska få berätta om sin erfarenhet av församlingen, av sin tid där. Vi har nu haft en mamma, vi har haft en ung vuxen och idag ska vi få en ledare som berättar. Intressant tycker vi.
Och allt handlar om Knutby.
Allt handlar om Knutby, precis. Bra att du säger det. Så Rigmor, sätt fart och
du tycker jag ska
grilla Peter.
Grilla Peter, ja. Peter, vi vill gärna höra, hur kom du till Knutby? Och när kom du till Knutby? Och vilken ålder var du den gången?
Jag flyttade upp till Knutby 97. Början på 97, har tidigare haft kontakt, liksom, egentligen jag började höra talas om Knutby när jag är 19 år gammal, så jag som 92 som jag då möter Åsa Wallö. Hon hade varit, allra första gången jag träffade henne var hon 15 år gammal, då var jag 19 år gammal. Hon var och arbetade som man kallade inom Pingströrelsen resande evangelist. Och var i Falköping. Och då träffade jag henne på, hon kom och hälsade på ett skidläger jag var. Och där hon berättade om denna plats Knutby. Och det gjorde ett stort intryck på mig. Det hon berättade om Knutby. När hon berättade om Gud. Hon berättade om hur församlingen Knutby var så.
Tillhörde du en församling i Falköping?
Jag tillhörde en pingstförsamling i Falköping.
Så du hade liksom den pingströrelsens frikyrkliga tradition, den var del av din uppväxt och din tankevärld. Och så att när du träffade Åsa Wall, då, var det någonting som du tyckte var inspirerande eller annorlunda eller ovant mot den förkunnelse du var van vid?
Ja, alltså min upplevelse min gudstro eller min upplevelse av Gud så långt i livet var att jag tyckte det handlade väldigt mycket om moral och etikfrågor egentligen mest. Jag kan inte säga att jag hade någon slags en del av en väldigt beskrivande och utom liksom färgstark beskrivning av deras, en gudsrelation. Det var inte så det var för min del.
Du var ingen mystiker?
Jag var ingen mystiker, det var nog absolut inte. Och det Åsa beskrev för mig var för mig väldigt revolutionerande. Hur hon talade om Gud. Hon talade om en relation till Gud. Hon talade om att, liksom, att hon umgicks med Gud, att Gud talade till henne. På något sätt var det som att det här som i Bibeln lite grann för mig var liksom söndagsskolsberättelser och någonting ganska avlägset blev väldigt nära och väldigt konkret i det hon beskrev. Och det inspirerade mig oerhört mycket. Så att jag har vid flera tillfällen använt den bilden av att jag har sagt att min tro gick ifrån från svartvit färg den kvällen.
Mm.
Jag har till och med någon gång sagt att jag nästan beskrivit det som att jag blivit frälst två gånger. Mm. Första gången när jag var 11 år gammal och var på ett barnläger i pingstförsamlingens regi. Och andra gången när jag möter Åsa och hur hon beskriver liksom Gud. För det blev verkligen fascinerande för mig.
Alltså det här anknyter, jag brukar säga att en predikant som Åsa Waldau, de framställer det som om de har nästan som en telefonledning till Gud och pratar, där Gud pratar direkt i det här fallet till henne, och människor som blir fascinerade av henne känner att nej, men jag vill höra mer vad Gud säger, vad har han sagt till dig, var det så som du upplevde det?
Det är en ganska bra beskrivning på hur jag upplevde det. Jag vet faktiskt att vid ett tillfälle senare, alltså från den här tillfället jag möter Åsa, så får min tro en betydligt mer aktiv, liksom, jag blir mer aktiv i min tro. Så jag vet att några år senare så är jag i Stockholm vid något tillfälle ute på så kallad gatuevangelisation. Och då möter jag en man, och jag hade ju lärt mig fraserna liksom, om att tala om att du kan bli frälst och du kan få en personlig relation med Jesus och så vidare och så vidare. Och vi kom in och pratade på det här och om de här sakerna, och då han sa till mig att ja, men har du den här relationen med Jesus som du säger? Och jag blev ställd. Och så svarade jag bara att nej, det har jag inte. Men jag känner en som har.
Mm-hmm.
Och hon heter Åsa och bor i Knutby.
Mm-hmm.
Och jag vet hur han liksom, jaha, då skulle det vara kul att träffa den där Åsa i Knutby. Ja, jag hoppas att du får göra det en dag liksom. Så att, ja, jag hade upplevelsen av att Åsa verkligen hade en relation med Gud och en direktkontakt med Gud. Och hon hade ju också ett, vad säger hon, det var ingenting hon stack under stolen med, att hon själv upplevde det så.
Mm.
På det sättet.
Mm. Vad intressant. Så du flyttade till Knutby?
Ja, om man på något sätt skyndar på historien lite grann, så kan man säga att det efter några år resulterade att jag flyttade till Knutby. Jag gick ett år i bibelskola innan det i Kristinehamn, där jag lärde känna Helge Fossmo. Så Helge kände jag innan jag kom till Knutby. Och efter bibelskolan så hade jag upplevt att Gud ville att jag skulle arbeta med ett så kallat pionjärarbete, att bygga upp en församling på någon ort. Och då fanns det en ort en bit från Knutby som heter Rimbo. Mm. Där jag då flyttade upp då 97 för att vara med att bygga upp en ny församling i Rimbo.
Så var det. När blev du pastor? Blev du pastor omedelbart eller?
Nej, jag blev inte pastor. Det var ju, man kan säga att det var ju nästan som ett slags lärlingsämbete jag gick in i.
Mm.
Så att jag gick ju liksom vid sidan av Kim Vincent, Åsa och sen senare Helge. Och jag tror att det är först runt 2000 någonstans jag blir avskild som pastor i församlingen. Så fram till det kan vi säga att jag får en anställning tidigare i församlingen, men mer jag arbetar med det här pionjärarbetet då.
Och så hittade du din fru?
Ja, träffade min fru där. Giftes 99.
99 gifte ni er.
Mm.
Och nu gör vi ett hopp igen i tiden. Fram till 2004, när vi andra i omvärlden blev varse att det pågick något väldigt ovanligt i den här pingstförsamlingen i Knutby med mordet och mordförsöket.
Mm. Ja, det finns ju jättemycket att säga om tiden mellan 97 och 2004 självklart. Det är en oerhört märklig tid med mycket märkliga saker som sker. Det är mycket i både min och Emmas gudstro som förändras.
Det gjorde det.
Ja, verkligen. Många otäcka saker som sker innan mordet. Och sen så sker väl det här som kanske är det otäckaste av allt då. Mm. Att det sker ett mord mitt i församlingen. Och hela vår värld förändras från den dagen. Där vi blir... jag tror faktiskt att för många som idag kanske lyssnar på den här podden eller så, många har nog glömt hur stort Knutby var. För att det är alltså ett av de största massmediala händelserna som har skett senare tid.
Jag var på en seminarium, mediaseminarium på årsdagen ungefär efter mordet i Uppsala. Var det. Och då berättade man att under ett år så hade det publicerats mer i media om Knutbybrotten än vad det då hade publicerats om Palmemordet som hade skett 17 år tidigare. Så att det var otroligt uppblåst i media.
Ja, det var ju på riktigt fullständigt hysteriskt. Och jag menar, det var ju all svensk media såklart. Det var mycket norsk media, mycket finsk media, en del dansk media. Men sen var det ju även fler då ut, alltså det var franska tidningar och tyska tidningar. Och jag vet att till och med The Australian skrev om det. Det var vi hade då medlemmar i Indien som hörde av sig och frågade varför det skriver man om Knutby i indiska tidningar.
Mm-hmm.
Så att det var ju verkligen runt hela jorden det här skrevs. Ja.
Det blev ju så att du var talesman för församlingen. Var det så att du blev mediatränad? Jag har hört sägas att du hade en släkting som kunde hjälpa dig med hur man kan hantera ett sånt här medieanstormning.
Ja, jag hade en släkting, en morbror, som har jobbat en del med media. Och han var vänlig nog att ställa upp och gav oss väl de råd som säkerligen var mest professionella och mest korrekta. Problemet var ju bara att han hamnade ju in i en situation som var, han är van vid att arbeta mot företag och liknande. Och här var någonting helt annat än en kristen församling som har dragit snett med en kvinna som Åsa Wallau som levde i avskildhet. Hon var ju inte aktiv i församlingen. Med en grupp människor som baserar alla sina beslut på vad vi upplever att Gud säger till oss att vi ska göra. Så hans uppgift var ju totalt omöjlig.
Vad gav han dig för råd? Minns du det?
Det jag kommer ihåg var att han sa så här. Först sa han så här. Det kommer vara en rätt mycket media i ungefär 3 dagar sen när det här blåste över. 3 dagar senare så hade det inte blåst över.
Nej.
Och han insåg att det här kommer barka iväg.
Mm.
Och då sa han till mig att du måste få oss att gå ut i media. Hon har ett ansvar mot församlingen. Mm. Ska församlingen få lugn och ro, då måste Åsa gå ut i media. Och jag insåg att det är en totalt omöjlig uppgift för mig. Jag kommer aldrig kunna få henne att gå ut i media. Så han hade en omöjlig uppgift.
Mm.
Så det gick inte att fortsätta där helt enkelt. Tyvärr.
Ni fick klara er själva?
Vi fick klara oss själva. Så jag fick ju en mediaträning den hårda vägen kan man säga. Kanske en av de hårdare man har haft i det landet.
Den första tiden efter mordet, då försvarade ni ju... När Helge Fossmo häktade så försvarade ni honom. Kommer du ihåg det?
Ja. Jag kommer inte ihåg hur lång tid det är, men det är ju en sån 14 dagar, 3 veckor någonting sånt som vi backar upp Helge till 100%. Vi är övertygade om hans oskuld, vi är övertygade om att det här är djävulens verk, det är ondska. Alltså är det någonting som präglar hela Knutby-historien så är det ett antal personer som tar på sig offerroll. Helge är ju en av dem, Åsa kommer ju sen bli en av dem som tar på sig den rollen. Det finns ju också med i den teologiska tanke vi hade då. Det finns en person i Bibeln som heter Job.
Ja, jag tänkte just på honom.
Ja, det är ju en känd bibelberättelse.
Ja.
Som handlar om en man som är framgångsrik. Det går bra för Job. Han är en gudfruktig man.
Mm.
Och sen i början av Jobs bok så får man... Man får liksom följa med i ett scenario in i, liksom upp i himlen inför Gud.
En diskussion.
En diskussion mellan Gud och djävulen.
Mm.
Där Gud säger till djävulen att har du lagt märke till min tjänare Job? Och det djävulen säger att jo, han gillar ju dig. Men det är ju bara för att han har det så bra. om han inte skulle ha det så bra, då tror inte jag han skulle tycka så bra om dig. Och då säger Gud att ah, men okej, då får du väl ta bort det som är bra för honom då. Men du får inte ta hans liv. Och så handlar Jobs bok om hur mängder med jobbiga saker sker. Han förlorar sina barn, han förlorar sin rikedom, han får sjukdom, hans fru lämnar honom. Och sen så kommer hans vänner och för en långa diskussioner med honom som nästan till bara syftar till att bryta ner honom. Men det Jobs bok handlar om är att Job håller sig trogen Gud hela vägen.
Mm.
Och sen så slutar Jobs bok med att han får det bättre. Han blir rikare, han får nya barn, han får en bättre situation än han hade från första början.
Och han är role model.
Jag kan inte säga att han var... Jo, man kanske kan säga att han var våran role model. Han fanns ju definitivt med i Helges predikningar och i hans undervisning. Och den här jobbtanken att få möta... Alltså det var ju ett sätt för oss att hantera svårigheter. Att svårigheter var från djävulen och bra saker var från Gud. Mm. Så sorterar man upp det.
Mm.
Och svårigheter ska man bemöta med tro. Mm. Och med hjälp av tro så kan du vinna över de här svårigheterna. Och då ger det Gud ära.
Mm.
Och Helge var ju en person som hade haft mött väldigt mycket svårigheter i livet på olika sätt. Han hade ju förlorat sin första fru. Och som vi tyckte gått igenom det med flaggan i topp, märks att han höll verkligen fast vid Gud och tron på Gud. Och dessutom så var ju han, det var ju han som hade förmedlat de här oerhörda uppenbarelserna från Gud om Kristi brud och ja, mycket, mycket saker kring det.
Mm.
Så Helge hade ju en väldigt speciell position och situation. Så i vår tankevärld så var det nog lite grann som att det här var ju som ett brev på posten. Att jobbigheter liksom drabbade honom. Så krasst tänkte vi om honom. Så att vi försvarade honom, det såg vi som vår plikt.
Och så vände alltihopa. En kväll, TV4-teamet bjöds in till er i församlingens inre krets. Och då visade det sig att Åsa talade till er. Kommer du ihåg den kvällen?
Ja, jag minns den kvällen. Det som hände var väl... för min del så var det egentligen kvällen innan som det på allvar vände.
Mm.
Jag kommer... Alltså, vi hade ju fullt upp med massa saker hela tiden. Jag hade ju fullt upp med media, hade fullt upp och koordinera saker, fullt upp med att hålla ihop församlingen. Det var ju inte liksom en enad skara som satt i Knutby och där alla tyckte att ja, okej, jag har ju jobbigt att det här hände, men nu håller vi ihop. Utan det var ju fullt sjå för oss pastorer att hålla ihop den här gruppen.
Mm.
Och sen vet jag att jag åkte upp till det vi då kallar för Kullen. Det är ju där som Åsa bodde. Åkte upp dit på kvällen och kommer upp, märker när jag kommer upp att oj, det är någonting. Liksom, man känner mig en gång i stämningen. Här har någonting hänt. Då han som då är alltså Åsas ex-man då,
mm.
Sitter där uppe. Och han har precis varit iväg och skulle då hämta sin syster.
Mm.
Som hade blivit häktad samtidigt som Helge. Det som sades var ju att hon och Helge skulle ha en relation. Vilket vi uppfattade som fullständigt befängt och totalt otänkbart. Sen så när hon släpps från häktet så blev vi förvånade för att hon kom inte hem. Vi tog för givet att det första hon borde göra är att komma tillbaka till oss. Men hon gör inte det. Utan hennes bror då åker in och förhämtar henne hos advokaten.
Mm.
Och då berättar hon hur det är. Att hon och Helge har haft en relation. Och det blir ju liksom det som förändrar allting för oss. För att i vår kristna tro, i vår liksom fundamentet vi står på något sätt, så är det här liksom ett big no-no. Man är inte otrogen, man har inte utomäktenskapliga relationer. Och på något sätt är det ju som att när det kortet rycks undan så följer hela korthuset med Helge. Så när jag kommer upp där och möter dem här på kullen, så är det ju det vi pratar om, att då är allting fel med Helge.
Får jag göra ett inpass?
Absolut.
Levde Åsa och hennes man tillsammans under den här tiden?
Det är det här som är så speciellt. För precis som jag säger, att det här som Helge och den här kvinnan då har gjort, det är ju liksom the big no-no.
Mm.
Samtidigt så fanns ju en del av i församlingen vetskapen om den här relationen som fanns då mellan hennes exman och en annan kvinna. På vilken nivå och hur den såg ut kanske vi inte så många visste, men det fanns ju ändå ett, liksom, någon slags uttalad tanke om att de här två är ett par. Liksom.
De bodde ihop.
De bodde ihop, ja.
Mm.
Mm. Och men på något sätt är det som att för att vi på något sätt hade det som i de termerna vi talade om, att man hade saker i ljuset, det var liksom, även om det var i en liten grupp, så var det ändå någonting som liksom, okej, det här, nu är det här som det är. Så fanns en acceptans över det. Medan det som Helge då hade gjort var någonting som skedde bakom ryggen på folk. Mm. Och därför så fanns det där en väldigt stor skillnad. Liksom. Att på något sätt så...
För er var det en väldigt stor skillnad. För utomstående var det inte lika stor skillnad.
Ja, nej, men jag förstår ju alltså. Och det, jag tror att det är viktigt att komma ihåg att jag brukar, för att försöka förklara allt sjukt i Knutby, så brukar jag använda bilden av att, eller tala om det som ett parallelluniversum.
Ja.
Och i vårt lilla parallelluniversum så är saker som i det vanliga universumet är helt fel.
Mm.
Kunde för oss te sig fullständigt normalt. Och självklart, nu var inte det här fullständigt normalt, för många av oss gick ju med en klump i magen över det här och tyckte det här var en väldigt jobbig sak. Men det fanns ändå en acceptans över det.
Ja. Du beskriver det väldigt bra. Hade Åsa en annan partner under den här tiden?
Nej. Inget jag kände till. Hon hade ingen annan partner. Hon hade en person, och det var Urban Fält, som hade en speciell roll och så, speciell tjänst, kanske kan kalla det, i fråga om att liksom finnas, liksom att representera någon slags trygghet och hur ska jag beskriva, vad ska jag använda för ord, men egentligen var som en kanal för Jesu kärlek till Åsa, men inte en partner, vilket är viktigt att betona, för att, en del tror att vi tänkte att ja, men de hade också ett förhållande. Det var inte alls så. Utan vi såg det bara som att han hade en roll, och den rollen var att liksom förmedla Jesu kärlek till henne.
Om ni hade förstått eller vetat att det var en erotisk sexuell kärlek, hade ni reagerat på något sätt då?
Med viss försiktighet säger jag ja. För att själv till att säga viss försiktighet är för att jag vet förmågan som Åsa, Urban, Helge har på att manipulera människor och att få sina tankar, applicera dem på människor och att få människor att acceptera det. Så jag kan liksom inte med bestämdhet säga att hade vi vetat det, då hade vi stoppat alltihop.
Mm.
Men vi kommer att komma tillbaka till det.
Alltså du beskriver det väldigt bra, tycker jag, att man får den här dimmiga känslan av hemligheter, motsägelser, ett undantagstillstånd där vissa förhållanden är tillåtna för några i församlingens ledning och Det är accepterat, men det är väldigt dimmigt och diffust. Vad säger du, Emma?
Ja, nej, men jag känner igen det Peter beskriver. Jag tycker han beskriver det på ett bra sätt, för det är inte så lätt att förklara hur det här var. Därför att det kan te sig för andra som så självklart att fanns det ett förhållande, så varför kunde det inte finnas flera? Och varför såg ni inte det? Och det var inte riktigt så enkelt. Så att, ja.
Ska jag bara kan få beskriva hur det gick till det här just med det förhållandet?
Ja.
För att...
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dels ska jag börja med den här delen att alltså redan 98, någonstans 98, så började liksom ske saker som är konstiga. Andliga saker. Det sker saker med Helge. De pratar om andliga strider. De pratar om saker som hur liksom Åsa och Helge bör beskriva hur de måste göra saker som liksom känns som att de går lite utanför ramarna, men liksom uttrycket till oss i liksom det som vi då kallade teamet. Vi var ju en 7-8 stycken då som arbetade med församlingen. Och liksom beskriver i det här hur vi måste lita på dem och ha förtroende för att det de gör har med Gud att göra. Sen någonstans, ja, 99 då, jag och Emma Pils var nygifta, kommer hem från en bröllopsresa, så släpper de ju bomben att Åsa är Kristi brud. Kan berätta mycket kring den historien också, hur det var. Och det var liksom på något sätt så att det krävs liksom, det var ju inte så att det lades fram till prövning, utan det lades fram till acceptans. Där någonstans är det liksom att man får svälja två gånger och acceptera det här. Mycket beroende på att man accepterar det är för att redan då var jag, i alla fall jag, så mycket i att Knutby är paradiset på jorden. Mm. Den bästa församlingen som finns. Och jag var så i att jag vill inte tillbaka till någonting jag lämnat. Liksom. Jag vill inte tillbaka till livet i svartvitt, utan jag vill vara kvar i färg. Sen när man kommer till den här punkten när jag har tänkt mycket på det liksom, när man får reda på att den här relationen finns.
Mellan
då Åsas exman och den andra kvinnan.
Mm.
Då är ju inte det så att det läggs fram som en liksom, vi funderar så här, vill ni pröva det här? Eller vad tänker ni om det här? Utan det som blir i det är, det finns mer att få tag på. Det är vad man som säger till en. Gå hem och fråga Gud och be över det och be att Gud uppenbarar det för dig. Och så gör man det. Sen kommer man tillbaka nästa dag. Vad har Gud visat, blir frågan. Och så säger man helt ärligt som det. Jag har inte funnit någonting. Ja, okej. Ja, men sök vidare då. Så går det kanske 3, 4, 5, 6 dagar, kanske en vecka. Där någonstans börjar det också antydas att, men får inte ni tag på det här? Då kanske inte ni ska vara med i det Gud gör på den här platsen.
Alltså Gud gör någonting på den här platsen. Och det måste medlemmarna klura ut själva. Vad det är för någonting. Och ledarna vet redan vad Gud gör. Men det är hemligt för er andra.
Ja, och vi tänkte ju inte att vi skulle klura ut det. Utan vi tänkte att Gud skulle uppenbara det.
Ja, ja, och det man ska säga också. Att det handlade ju faktiskt inte om medlemmarna i stort. Utan det här var den inre kretsen. Så det var ju de som då var ledare, eller hur Peter?
Absolut, det blir nästan fel att tala om det som församling och församlingsmedlemmar, utan det här måste man säga att det är en liten klick liksom närmast.
Ja, de här åtta egentligen. Ja. Men liten vid kanske.
10-15 personer kanske på sin höjd.
Och det är det som jag har försökt säga är det karaktäristiska när det blir sektlika förhållanden i en gruppering. Att det blir en liten ledarklick av en eller några få, 2-3. Och sen blir det den här inre kretsen. Och det är nu den här inre kretsen som sen kommer att vidareutvecklas med åren till det ni så småningom kallar bordet.
Mm. Ja, precis. Och bordet, då har vi man kommer då är vi 15 år senare.
Ja, det blir långt senare.
Ja, och det är ju till och med så att de som då fanns i den inre kretsen har redan spritts utanför bordet i församlingen.
Mm.
Eller hur? Alltså de som fanns i den här inre kretsen från början inte kvar vid bordet, utan de har ju spritts ut sig.
Ja, det kommer ju senare där. Men
strukturen menar jag finns från början, att det är en liten inre krets som blir invigna i de hemligheterna och de ska liksom visa sig värdiga och få hemligheten. Det är inte så att det berättas. Nu ligger det till så här. Utan ni ska själva gå den här myskovägen. Och har ni kommit fram till det? Men de vet hela tiden vad ni ska komma fram till. Det är inte så att Gud kan säga något oväntat till er.
Det är ju så. Alltså ja. De har ju en och det är ju det här också som jag beskriver, en skillnad mellan svartvit och färg. Det var det här som var någonting nytt med Åsa. Hon vet vad Gud säger.
Ja.
Och vet man vad Gud säger, då kan man få vara med om fantastiska saker.
Det är det jag menar med telefonledningen till himlen. Ja.
Men man ska också komma ihåg att i det här första samtalet som jag har med henne, då är det ju faktiskt inte så mycket om sina egna upplevelser hon pratar om. Utan hon pratar om många andra i Knutby. Hon pratar om sin exman. Hon pratar om mycket om en äldre man som var äldstebroder. Om hans upplevelser. Så att det var inte så mycket som vad hon hade upplevt och vad hon hade sett och gjort.
Nej, men det var lite underverk och lite tecken och såna här
övernaturliga saker.
Övernaturliga saker.
Precis. Ja. Och det var ju också det som var att liksom, i det kom ju den här tron in på att Gud kan uppenbara saker, han kan tala till och han kan ge oss övernaturlig information eller övernaturliga. Och jag menar, det här finns ju inom hela den karismatiska kristna traditionen, såna här tankar.
Exakt. Det är så viktigt det du säger nu. Därför i den traditionella kristna traditionen så finns allt i Bibeln, i den texten.
Ja.
Men i den här karismatiska evangeliska traditionen så börjar ju Gud att prata genom tecken och lite de här övernaturliga händelserna och att man istället börjar söka Gud i såna här lite underligheter och mystiska, övernaturliga saker. Håller du med mig om?
Ja, absolut. Alltså, det var ju det som blev ju den här färgen. Det var ju det som blev det här starka. Mm. Och i kombination med otroligt starka känslomässiga upplevelser.
Mm. Till exempel?
Vi kunde ha bönestunder där vi upplevde jag kunde uppleva som att det kändes som elektricitet i händerna eller en väldigt värme eller en väldigt stark kärlek eller vi var ju också mycket alltså, i den pingstkarismatiska traditionen så finns väldigt mycket såna här tankar om att man kan profetera över varandra och komma med hälsningar ifrån Gud.
Talade ni i tungor?
Tungotalet fanns där, absolut. Det var då någonstans en tidigt 90-tal också när man började skratta när man bad, man kunde falla om kull. Åsa introducerade mig mycket i liksom predikanter och sånt som har påverkat Livets ord, trosrörelsen väldigt mycket, framförallt en person som heter Benny Hinn, mycket kring det. Så det fanns ju med oss den här tron. Och jag är ju på en resa fortfarande i det här att jag vet inte riktigt vad jag tror längre kring de här frågorna. Men jag kan ju se i den kristna tron jag var i då, så var ju det här en del av inslagen, definitivt.
Peter, det här är ju så intressant, de här relationerna du beskriver. Och du säger att de ledande i församlingen sa åt er att ni skulle klura ut, kallar jag det för, komma på i bön, Gud ska säga till er, kallar det. Men egentligen hade ju de redan bestämt vad Gud skulle berätta, nämligen att de skulle få ha de här utomäktenskapliga förbindelserna och ni skulle acceptera det.
Det som ja, nej men jag tror personligen då, som i Åsas fall, att det här tillfället när hennes exman kommer till henne, alltså situationen var ju den att han hade ju fått känslor för den andra kvinnan. Mm. Och det i sin tur var ju baserat på att Åsa var ju bara med Helge. Mm. Så det var egentligen kanske inte så konstigt, men känslor kan man ju få. Och han kom ju till henne för att liksom bli fri från det här egentligen.
Bli fri från?
Alltså han vill ju mer liksom lägga fram det här som att jag är förtvivlad för att det har blivit så här, och vad ska jag göra med situationen?
Han hade blivit kär i en annan kvinna.
Ja,
och det var det som var det.
Ja, och det var ju mer en bekännelse han ville.
För
hans och Åsas relation var speciell, för hon är ju 10 år äldre än honom. Hon var hans pastor och ledare. Så att det finns en dubbelhet i deras relation. Liksom. Mm. Så han kommer ju ens till henne för att på något sätt nästan som en syndabekännelse.
Mm.
Och svaret han får är ju inte vad han tror att det ska vara. Nämligen att hon säger att nej, men jag tror att det är helt rätt. Jag tror att ni ska ha varandra. Så det är såklart att det är redan där blir det ju en chock för honom. Och sen börjar ju från det då, att de liksom prövar det här med fler och fler liksom accepterar det här. De går till Helge och Helge tycker ju det är okej och så vidare. Sen på den här skalan på något sätt så kommer jag och Emma med i bilden. Och vi ber och söker det här och får inte tag på det. Och på grund av att Gud har uppenbarat någonting som inte vi får tag på, så blir vi mer och mer, vi skjuts ut mot kanterna i den här gruppen.
Det här uttrycket att få tag på...
Det är en uppenbarelse jag talar om då, att Gud ska uppenbara någonting, att Gud ska visa någonting genom bön eller vägledning.
Men det jag är ute efter är att det har de, anser de andra, att de redan har fått sig uppenbarat och godkänt av Gud.
Ja.
Och nu vill de bibringa er ett samtycke, och det ska ske genom att ni också ska tycka er höra Gud säga att de här får leva ihop fastän de inte är gifta. Och det ska vi alla hålla hemligt, ja, för det får inte komma ut.
Nej, nej, men och hela Knutby, alltså hela vår tro i Knutby är ju baserad på den saken. Att, ja, men jag, det var därför jag liksom, jag gick med mina tvivel kring Kristi brudfrågan.
Mm.
Men jag trodde ju på riktigt att Gud hade uppenbarat för 15-20 andra personer där. Att han hade visat om det genom att de hade bett till Gud och Gud hade talat till dem. Och det, aha, finns ju också många som fortfarande idag har den typen av vittnesbörd.
Mm.
Och säger att vi vet inte vad vi ska tänka om det. För vi
det, om, det kom liksom om Åsa Valda och att hon ska gifta sig med Jesus, eller menar du något annat mer allmänt?
Inte i fråga om att det är inte det att jag säger att de tror att hon är Kristi brud.
Nej.
Men det har ställt till det för dem i deras gudsrelation. För att de vet inte vad de ska tänka om. Det var ingen som hade sagt till oss någonting om att Åsa skulle vara Kristi brud. Utan jag bad över och frågade Gud, vad är det som sker här i Knutby? Och då fick de ingivelsen att Åsa skulle vara Kristi brud.
Fick du den ingivelsen också då?
Nej, det var inte så i mitt fall.
Nej.
Och det jag ville bara beskriva just med det här med situationen, med relationen då där.
När vi pratar om tro, får jag fråga dig, tror du att Åsa, Helge, Åsas exman, att de verkligen hade en ingivelse från Gud? Eller tror du att det här var ett drömmeri som växte fram dem emellan?
Ett drömmeri som växte fram dem emellan, tror jag ju idag.
Ja.
Jag har så svårt att säga om jag, alltså i stunder så trodde jag nog Åsa var Kristi brud.
Mm.
Ibland när allting kändes bra så tänkte man att ja, men det här är verkligen sant. När det gäller Åsa så tror jag ju att hon har någon slags enormt bekräftelsebehov. Hon har alltid trott att hon är något extravagant och något grandiost, och sen när, som jag tror, Helge levererar tanken om att hon kan vara Kristi brud, så passar det som hand i handske. Helge tror jag personligen att han är en liten filur. Han tycker, jag tror faktiskt att han är en sån som att när han levererade det med Christer Brudtanken till Åsa och hon svalde det, så tror jag han satt och skrattade lite för sig själv och tyckte det var roligt. Ex-mannen tror jag trodde på det till 100%.
Det gjorde han.
Ja, det tror jag. Det är min uppfattning. Han är sån som person. Han är väldigt all in liksom.
Uh-huh.
Och hans tro smittar. Alltså han har en personlighet som är väldigt trovärdig.
Mm-hmm.
Så att hans övertygelse, den smittar av sig. Så att den har betytt väldigt mycket för att hålla den här idén vid liv helt enkelt.
Och samtidigt levde han ett dubbelliv.
Han levde ett dubbelliv utåt sett men inte inåt sett, vilket man behöver komma ihåg då.
Därför att, där hade han bekräftelse från er andra.
Där hade han bekräftelse av den inre kärnan så att, och även av sina föräldrar. Och jag menar, vi måste komma ihåg att vi var ju liksom i 25-30 års åldern här. Här fanns ju hans föräldrar som var 40-50 någonstans. Där. Det var ju för mig länge en bekräftelse på att ja, men de är med på det här. Då måste det här, då kan vi inte vara helt ute och cykla ändå. Liksom.
För var bodde Åsas ex-man och hans nya kvinna?
Ja, sen det var ju liksom
rent fysiskt.
Det var ju mycket hysch-hysch kring allt det här.
Mm.
Men jag förstod ju sen att de bodde ju liksom hemma hos hans föräldrar. Det var ju där de såg.
Han flyttade liksom hem till mamma och pappa igen.
Ja, precis. Och det var ju med motiveringen. Han hade ett jobb som krävde att han gick upp otroligt tidigt på morgonen. Så att det var det som liksom motiverade med liksom att jo, men det är mest praktiskt att det funkar så. Och så, där. Så allt det här var ju en otroligt konstig tid.
Ja, jag tänker det också. Att ni fick vänja er vid att de här motstridigheterna och de här motsägelserna och att det ni tänkte var Gud gjorde undantagstillstånd för den ena men inte för den andra. För vad hade hänt mig om jag hade varit en gift kvinna i församlingens periferi och blivit kär i en annan man i församlingens periferi? Hade vi också fått säga, nu har Gud sagt att vi ska vara tillsammans och leva med varandra och lämna våra äkta hälfter?
Nej, absolut inte. Det hade ju stoppats omedelbart. Och det man behöver komma ihåg är att, och vi talade så, om att det här är ett enda exempel som skiljer sig. Och det är det enda exemplet som får finnas. Så att det blev aldrig som att det här skulle vara någon norm eller någonting nytt i det här. Det är ju också så att när det sen då uppdagas Helges förehavanden, så är ju det liksom med en gång, självklart, det här är helt fel. För att vi hade liksom ändå på något konstigt sätt någon slags väldigt stor övertygelse om att det här är det enda exemplet som får finnas. Och var den övertygelsen kommer från, den var ju inte bibliskt förankrad, för det finns ju inget stöd i Bibeln för det här. Men jag tror att de flesta skulle hålla med mig om det, att den så var en ganska djupt grundad idé och tanke om att det är bara det här exemplet som finns som skiljer sig från mängden.
Vad tänker du, Emma, när du minns de här förhållandena?
Alltså det jag minns, precis som Peter beskriver, är ju den här våndan över att få tag i det som då man får höra att Gud har uppenbarat för några stycken, och man får inte tag i det, och man söker och inser någonstans att får jag inte tag i det här så hamnar jag utanför. Och när man sen väl får tag i det, och jag skulle säga att jag tror inte jag fick tag i det på det sättet, jag fick det nog lite halvt tillsagt mig det, men så accepterar man för att man inte vill vara utanför. Men jag tänker också på det här att på något sätt så även om vi tänkte att det här är ett enda exempel, så spillde det ändå över sen på hur det blev i slutändan, eller hur? Vad tänker du om det, Peter?
Alltså, det ställer ju till otroligt mycket i hela gruppen där. Alltså, det här är ju en grogrund till otroligt mycket som blir väldigt, väldigt fel. Mm. Utav helgets förehavanden, utav saker som sker senare med Urban och så vidare. Mm. Så att det är otroligt allvarligt
det är så jag tänker som utomstående, men också som yrkesperson, att ni vande er vid att här ska jag ljuga. Här ska jag lura dem som och förneka utåt något som jag ändå vet är sant. Och när man vänjer sig vid att ljuga, då börjar det hända någonting inom oss människor. Och om man vänjer sig vid att ljuga, inte om något som är hemligt och pinsamt för egen del, utan att man enas flera stycken om att ljuga om, då, det här är ett väldigt illavarslande skede. Så jag tänker att det är alldeles rimligt att vi pratar om det så här länge. Därför att om man tänker på det sätt som jag skulle säga, då är det ju så att den här väldigt unge pojken som blir tillsammans med en 10 år äldre kvinna, och så blir han kär i en jämnårig när hans äldre fru också har varit tillsammans och åkt de här bilresorna med Helge Fossmo och levt med den här konstiga livsstilen, så hittar han en jämnårig, jättevacker kvinna och blir kär. Det är ju helt naturligt. Så det enkla hade väl varit att han hade gjort som andra i det läget. Sagt, jag vill skilja mig. Vi två vill leva ihop, vi älskar varann. Varför drog de in Gud i detta?
Innan jag svarar på det skulle jag bara vilja förklara bara lite kort. Just för jag minns hur det var med det här tillfället när vi fick uppenbarelsen om ex-mannen här och hans relation här. Och det var ju så att Åsa Krast ställde ju 5 väldigt ledande frågor. Typ 5 ledande frågor. Uh-huh. Typ att Gud har uppenbarat att i himlen sen så kommer man leva som par och inte som ensam liksom på något sätt. Och när jag kommer till himlen så ska jag vara med Jesus, och då har ju inte Patrik någon. Och om Patrik skulle kunna ha någon, vem tänker du det skulle kunna vara? Och sen var det liksom på något sätt att hon la ju pusslet. Och sen så när man liksom har svarat på något i det, ja, så säger hon en gång, ja men det ser du har ju hört Gud. Det här var ju mycket närmare än vad du trodde. Mm-hmm. Och i det läget när man då under några veckor har våndats för att vi är på väg bort, vi håller på att missa, vi kommer inte få vara med i det här, vi kanske liksom, vi går ut i det svartvita livet igen. Så är det en sån enorm befrielse.
Menar du?
Ja, att få möta det här. Mm. Vi har hört, liksom, vi är med igen. Vi är, och också glädjen som blir då. Liksom, när hon, det var ju alltid människor liksom, runt henne. Och så, här, så hon kunde liksom, så kommer jag till nästa. Så här, nu har Peter och Emma fått tag på det här. Och folk kommer och kramar om det. Vad bra, vad skönt, då kan ni stå med i det här. Liksom.
Det är accept för hennes dubbelliv helt enkelt.
Precis.
Det här kan jag bekräfta. Det har andra i den ledande kretsen berättat för mig att jag var ju gift, men i himlen så ska vi ha skulle jag ha en annan fru. Och därför så inledde jag förhållande med den här kvinnan, så att man såg
att det var andra i ledningen som gjorde sådana saker.
Ja, och man har då beskrivit Knutby som en slags förstadium till himmelriket. Så att redan på jorden kunde man i församlingen fantisera om att men det är riktigt, riktigt otäcka i det här ligger inbyggt från början. För det var också så att...
Får jag börja säga att det du beskriver, det här ligger redan utanför min kunskap. Att det fanns andra i ledningen som hade
som hade utomäktenskapliga förbindelser. Ja. Men det kanske ligger längre, eller det ligger kanske längre fram i tiden. Jag kanske hoppar 4 år fram.
När... Ja, vi kanske kommer in på vissa delar av det här som senare kommer att
uppenbara. Men det otäcka menar jag att den oåterkalleliga punkten när allting vänder, det är ju när Helene Fossmo dör. Och hon är medicinförgiftad och hon hittar sig i ett badkar och hon har krossad skalle. Och då när man känner att det kan ju bli så, om Gud vill att man ska ha någon annan. Tänk om Gud vill att min man eller min hustru ska ha någon annan. Och jag är ett hinder. Alltså att man hade sett Helene dö. Man fick inte sörja efter henne. Det var ingen av er församlingsmedlemmar som brukade gå och sätta blommor på Helens grav. Utan det var som att hon var bara borta.
Alltså det är ju en otäck skillnad som sker i samband med Helens död. Nämligen att död får liksom en slags acceptans och får... Nu ska man inte blanda ihop det här. Jag vet ju när ni har berört Kims predikan och pratat om att han skulle typ uppmana att man skulle vilja att, som att vi såg död som någonting positivt. Det gjorde vi inte. Många har man missförstått när vi pratar om att dö i predikningar, när vi talar om att dö från sina egoistiska gärningar och så vidare. För att jag kan inte säga att det fanns på det sättet en dödslängtan, men det fanns definitivt ett tal kring efter det här som att dö är inte negativt. Du kommer ju till himlen trots allt.
Jag kan göra ett inpass eftersom jag har talat med så många i församlingen. Att det du beskriver nu är ju en pastors perspektiv. Mm. Det var inte den konkreta döden vi menade. Men när Kim Vincent till exempel i den här predikan som jag har citerat, när han säger ett skott för pannan, så är det klart. Ett skott för pannan är alldeles för konkret, så att medlemmar blev rädda. Medlemmar blev rädda. Det blev inte en metafor, en andlig bild. Så att hur det togs emot. Jag förstår ju att Kim Vincent och du och andra absolut inte menade att man skulle dö verkligen. Men som du sa nyss, att det fanns en acceptans för att en ung människa, en frisk människa kan plötsligt vara död och vi ska vara glada i alla fall. Och det här skapade ju den här rädslan som inte, där Gud inte stod för trygghet utan också för ett hot.
Alltså det är ju när du säger det, just det, att Gud inte, alltså någonting som förloras i min egen del ganska tidigt i Knutby är att när Gud talar, när Gud gör någonting, så är jag ska tänka att det är gott, men det känns inte gott.
Mm. Där har du motsägelsen. Liksom,
ja, att de här Gud har uppenbarat något var lika med ont i magen. Nej, vad händer? Vad är det nu som ska ske? Ska någon mer dö? Liksom, det bar vi ju med oss hela tiden. Alltså, det blev en otäck miljö där man många gånger var rädd, orolig. Liksom. Problemet med det var ju bara att vi trodde ju på Gud och det goda, men vi trodde ju också på det onda. Och vi trodde det fanns en strid mellan gott och ont, och vi trodde att djävulen var verksam med onda saker, vilket gjorde att allt som blev jobbigt, som blev svårt, som blev liksom ångest, la vi ju på att det är från ondskan. Det är djävulen. Och vår sak är ju att tro på Gud och hålla fast vid det som är gott, även när det känns som bara otäckt och hemskt.
Även när Gud säger väldigt konstiga saker, vill att vi ska ljuga för närstående och utomstående, vill att vi ska skydda en utomäktenskaplig förbindelse som inte är tillåten för oss andra. Säger att ni ska inte sörja en kamrat som dog en plötslig död från sina barn och sitt hem.
Ja, och det fanns ju så mycket att bryta med släkt och vänner. Ja. Inte göra, alltså bara en sån sak som att inte göra normala saker. Att inte åka på semester. Att inte, det var inte självklart att åka hem till jul. Det var inte självklart att man skulle liksom, det var så mycket, alltså vi kom ju in i ett större och större kontrollsystem. Så vi kom ju till slut liksom att man kunde inte bara åka in till Uppsala om man kände för det.
Nej.
Och hela den, och liksom det här, vi skulle ju leva av tro, vi skulle gå med Gud, och frågor kommer från nära och kära anhöriga som frågar, men hur klarar ni det ekonomiskt? Jag kan ju skratta åt det, att många har ju liksom, har fått för sig att jag skott mig på det här ekonomiskt. Större delen av mitt och Emmas vuxna liv har vi levt på kanske 75% i lön tillsammans. Liksom. Mm. För vi skulle leva av tro. Och det gick ju på något konstigt sätt. Så. Men alla de här liksom att leva utanför den här normalen gjorde ju att vi var ju ständigt i det här. Och det, tyvärr kan jag säga att det är fortfarande ganska skadat för min egen del att synen på att Gud bara är god. För att jag är så övertygad om min egen hängivenhet i det som gjordes. Mm. Och att syftet var för Gud. Mm. Även om det var så knäppt. Och jag vet att människor utifrån kan tycka att ja, men hur kunde han tro det? Och ibland kan jag bara känna att ja, det är lätt för er att säga som inte var mitt i det.
Ja, verkligen. Vad skulle du tänka om jag säger så här att Knutbyguden, jag ser egentligen ingen skillnad på Knutbygudens sida i den här striden och djävulens sida i den här striden. Jag tycker Knutbyguden har ungefär samma egenskaper som djävulen. Han tycker det är okej att man ljuger. Han tycker det är okej att man bryter mot alla i princip 10 Guds bud. Om man tittar på hur ledningen levde i. Så vad var skillnaden för djävulen på djävulen och Knutbyguden?
Nej, men det är ju så att det var ju inte Gud på det sättet. Mm. Och det en bekant till mig efter liksom hela allting hade vi framme, nu hoppar jag fram lite grann med 2018 någonstans.
Ja.
Så en bekant till mig hade pratat med dig, Rigmor.
Alltså.
Och ni hade pratat om Åsa.
Ja.
Och då hade du sagt nej, men Åsa tror inte på Gud. Mm. Och så den här bekanta till mig, han sa till mig att det här var så intressant för Rigmor, så att Åsa tror inte på Gud. Och för mig var liksom ända in 2018 var jag så här, men det gör hon ju i alla fall. Och liksom, vad menar Rigmor med det? Nej, men hon sa att en som tror på Gud gör ju inte som Åsa gör. Och det satt djupt i mig att liksom inse bara att nej, det gör man ju faktiskt inte. För vi pratar om det här, jag och den här vännen, att vi aldrig mött någon som har pratat så mycket om Gud, varit så ständigt i att tala om Jesus, tala om Bibeln, alltid hålla samtalen kring det här, alltid liksom på något sätt vara i att inte tala om oväsentligheter utan tala om det som var väsentligt, Bibeln, vad har Gud på sitt hjärta, vad sker i den här tiden. Åsa var sån hela tiden.
Utom när hon pratade om sitt eget, som om allt som hon var ledsen för, oförrätterna.
Jo, jo, för att även det var ju för att det var på Guds hjärta och Guds intresse. Mm. Hon var ju ens Guds ögonsten. Så det viktigaste, alltså det är ju det här som jag hamnade i. Att, det är därför det var så otroligt viktigt med alla oförrätterna, med hur hon mådde, hur hon liksom, hela min liv handlade till slut om att en enda sak, Åsa ska må bra. Och att då liksom komma till att förstå att nej, okej. Hon har ju faktiskt inte de gärningar som en tro representerar. Alltså Bibeln säger ju det, att tron utan gärningar är död. Hon har inte trons gärningar. Så därför har hon ingen tro.
Så är det.
Men det satt långt inne för mig att liksom erkänna för mig själv och förstå att så är det. Mm. Och ja.
Vad intressant. Mm. Att den här vännens ord efter samtal med mig kunde nå in och få dig att reflektera på det sättet. Emma, vad säger du? Jag tror vi får fortsätta. Och,
får jag bara flika in en sak?
Ja, verkligen.
Jag tänkte bara om vi skulle förklara det du frågade om. Du frågade varför inte ex-mannen, varför skiljer de sig inte?
Ja.
Det.
Var det.
Ja.
Keeping up appearances. Håll skenet uppe. Åsa var redan skild en gång. Hon vill inte utstå skammen och bli skild en gång till, tror jag. Vi håller skenet uppe. Därav tror jag det huvudsakliga skälet fanns.
Och den älskande andra kvinnan, hon stod ut med allting. För hon tyckte det
vi var den mannen. Alltså, vi måste komma ihåg en sak också i det här. Nu kommer vi inte in på det här med liksom det här att vi kommer till att vi tror att Åsa ska dö. Vi tror att tiden är kort, vi tror att Jesus kommer tillbaka. Så allting bygger ju här på att det är ju ingen som, alltså hade vi liksom vetat att de går in i den här relationen och de kommer vara i den här relationen i 10 år. Mm. Då hade vi ju säkerligen börjat resonera på ett helt annat sätt. Jag och Emma kom ju ändå in senare i den här tiden. Då har de ändå levt i något slags förhållande, tror jag, säkert i ett halvår eller någonting sånt, misstänker jag. Jag har ju fått reda på från dem att de tror ju nästan som att när de går in i den här relationen, liksom, det är det steget i tro som ska göras för att Åsa ska komma till Jesus. Och sen så går det en vecka och sen har ingenting hänt. Och då börjar de nästan få lite panik. Men då tänker de, nej, men nästa
komma
vecka...
Komma till Jesus, vad betyder det?
Nu kommer vi inte in på det, men det jag förstod att det de var i, de trodde ju i det läget att det innebar att Åsa skulle dö.
Där kom det.
Ja.
Så
och,
var det.
Ja, och det var ju så att de levde ju liksom dag för dag, vecka efter vecka.
Jag har förstått det också. Och då är vi ju i det som jag kallar undantagstillståndet. Ni befann er i tidens ände.
Ja.
Och i tidens ände ändras förhållandena. Och då är det som ett krigstillstånd i en nation. Att om jag är i Norge under andra världskriget och mitt land är ockuperat av nazisterna, då är jag, om jag tillhör motståndsrörelsen, då har jag rätt att ljuga. Då har jag rätt att hålla ihop. För vi håller ihop om någonting som omgivningen är emot.
En bra förklaring.
Det finns ju ingen som håller emot norska motståndsrörelsen att de ljög.
Precis.
Och vi tänkte oss ju som Guds motståndsrörelse på något sätt.
Så har jag förstått det också.
Och med det rättfärdigade vi våra lögner.
Ja.
En kanske en bra avslutning för den här gången, så kan vi fortsätta.
Jag tycker det här var det här... som att få lyssna till det djupa inre av Knutby tragedins
kärna. Ja.
Tack Peter för att du ville berätta för oss.
Vi har tagit kontakt med Åsa Waldau, för detta Waldau, hennes advokat, och även Urban Fält, som har annat namn idag, hans advokat, och gett dem utrymme att bemöta det som sägs i podden. Vi har inte fått någon respons från Åsas advokat. Vi har fått däremot fått kontakt med Urban, och där han uttrycker en ånger över det han har gjort illa för detta medlemmar.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.